Det här är ett poddradioprogram från Sommar i P1. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Dags för Sommar i P1 med Lotta Lundgren.
Jag heter Lotta Lundgren och är matskribent och i år firar jag 10-årsjubileet av min 30-årskris. För alla er som inte var med, för 10 år sedan stod jag på toppen av min karriär som copywriter. Jag hade nyligen separerat och bodde i en tråkig tvåa på Kungsholmen, eller Rövholmen som jag brukar säga, men det spelade ingen roll eftersom jag egentligen bodde på jobbet. Alla andra skaffade barn och flyttade till hus. Själv hade jag slutat träffa män eftersom de enda som visade intresse hade psykiska problem eller behövde låna väldigt mycket pengar. Jag jobbade jämt, träffade nästan aldrig mina ammande eller gravida kompisar och lagade definitivt aldrig mat. Så för att pigga upp mig själv bokade jag en resa till Wales för att delta i en dödsmeditation. Alltså en meditation där man lägger sig ner på en madrass och dör i grupp. Vi var ungefär 15 personer som under ledning av en världsberömd terapeut skulle meditera oss fram till själva dödsögonblicket och det som eventuellt kom därefter. För att komma i stämning hade vi ägnat en hel dag åt att tänka igenom våra gamla liv. De bra grejerna, de dåliga, det där som inte blev och allt vi borde gjort lite oftare. De sista timmarna fick vi ledigt för att göra vad vi ville. Jag var den enda som gick ut i skogen och plockade svamp. Det fanns hur mycket som helst. Karl Johan, mörklor, kantareller, trumpetsvamp, de plockar kanske inte svamp i Wales, vad vet jag. Ju mer svamp jag hittade, desto mindre sugen blev jag att gå tillbaka till meditationssalen och lägga mig och dö. Dels var det slöseri att låta all den här svampen stå kvar i skogen och sen behövde jag ta hand om allt jag redan hade hittat. Ni vet hur det är med svamp. Man måste rensa den, frysa den, torka den eller laga till den. Till slut gick jag tillbaka i alla fall. Inte för att jag inte ville utan för att jag var rädd för den världsberömda terapeuten som var väldigt intelligent och väldigt sträng. När meditationen började låg vi på madrasser i en nedsläckt sal. Runt omkring oss hade man satt ut blommor och levande ljus. Det var en deppig stämning i rummet. Jag var nervös också. Jag hade mediterat under hypnos förut och visste att man på något sätt alltid behåller en bit av sig själv i verkligheten. Men jag var ändå lite rädd att jag skulle dö på riktigt. Även om man inte brukade göra det enligt broschyren. Det är tyvärr lite typiskt mig att gå in för saker och ting så starkt att jag försvinner. Terapeuten bad oss koncentrera oss på vår andning. Hur den blev djup och regelbunden. Och föreställa oss 10 år framåt i tiden. Därefter ytterligare 10 år framåt i tiden. Och sen ytterligare 10 år. Till slut fanns det inga år kvar. Det var ändå en positiv överraskning att upptäcka att mitt dödsögonblick inte alls utspelade sig i ensamhet och sjukhusmiljö. Istället befann jag mig utomhus under blommande fruktträd och det satt folk omkring mig. Det var vår, ganska sent på dagen, luften var fortfarande varm. Närmast satt 2 människor i pensionsåldern som såg lite gråtiga ut. Kanske var det mina barn och runt om ytterligare folk i olika åldrar som pratade med varann och försökte hålla koll på barn som sprang omkring. Var det så här det blev, tänkte jag. Och sen skruvade någon ner belysningen. På några sekunder hade skymningen fallit över trädgården. Barnens rop blev avlägsna. Bilden tappade all färg. Krympte till en fläck med grå kanter. Och jag föll. Framåt. Inåt. Vek sig ihop runt mig själv tills jag bestod av en punkt som krympte och försvann. En punkt som krympte och försvann. Sen mörker. Ingen tunnel, inget ljus att färdas mot. Bara detta mörka, mjuka, täta utan doft och temperatur. Så småningom kunde jag urskilja avlägsna ljusprickar. Inte stjärnor, men ganska likt. Kanske en sorts ut- eller ingångar till och från det här oändliga svarta. Inga tankar, inga intryck, inga känslor, bara lugn. Efter några minuter eller dagar eller år började mörkret röra på sig som böljande moln av tjock svart rök. Och nu kom det konstiga men också roliga med livet efter döden. Ett jättestort ansikte tog form i mörkret och började prata. Om själen, tiden, universum, Gud, meningen med allt och hur alla grejer hängde ihop. Konstruktionen var glasklar på gränsen till banal när man nu fick den förklarad för sig. Det var ofattbart att jag och resten av mänskligheten inte sett och förstått det här för länge sedan. Det var inte samma ansikte som pratade hela tiden, tvärtom skiftade det utseende. Plötsligt, och det här var lite konstigt, kände jag igen Stefan Pagreus, en livslevande copywriter som arbetade på samma reklambyrå som jag. Var konstigt men samtidigt trevligt att träffa honom här. Stefan hade många otroligt visa saker att berätta, men en bit in i hans monolog bröt en annan röst in. En välbekant röst var det och den hördes som ett ljud genom öronen istället för att flyta rakt in i mig. Jag ville att den här nya rösten skulle hålla tyst. Den störde mig. Jag kände hur jag gled ur känslan att begripa allt. Att jag föll eller sjönk som genom trögt vatten. Föll och sjönk och föll. Och så föll jag ner på någon. Ner i en tung kropp. Som låg på en svettig madrass i en gympasal i Wales. Man tände lysrören i taket. Jag var tillbaka. Jag har aldrig varit så irriterad i hela mitt liv. Folk omkring mig reste sig från sina madrasser och tjoade. Håll käften, ropade jag, men ingen lyssnade på mig. Om de hade varit lite tysta hade jag kanske lyckats samla tankarna. All information jag fått, kunskapen om allt. Men det var för sent, det gled ifrån mig, skingrades som rök. Livets mening, universums samlade klokskap, allt var borta. Det enda jag hade kvar var det sista Stefan Pagreus huvud hade sagt. Och det upptäckte jag nu, begrep jag inte riktigt storheten i längre, nämligen... Du borde komma ut på stan och fika lite oftare. Det var allt. Jag hade varit död, jag hade varit i kontakt med alltet och allt jag hade fått med mig hem var rådet att försöka komma ut på stan och fika lite oftare. And I've gone silver my travels. Growing silver in my sideburns, I'm starting to unravel. You mentioned bats in the attic, so now you're lifting off the tiles to get around, 'cause conservation rules are locked down. Men en sak till fick jag med mig. Det jag ångrade med mitt liv medan jag plockade svamp och förberedde mig på att dö var att jag lagat så lite mat. Jag tänkte mycket på det de kommande dagarna. Jag har alltid älskat att laga mat och haft lättast att älska mig själv när jag lagar mat. Och kanske varit som gladast i livet när andra människor äter min mat. Ändå lagade jag nästan aldrig mat. När jag berättade det här erbjöds jag jobbet som kursgårdens kock eftersom han just hade sagt upp sig. Lönen var en sjättedel av den jag hade på byrån hemma i Stockholm. Och andra sidan ingick boende i en liten stuga med halmtak. Det var en otroligt harmonisk plats. Vacker natur. En charmig liten by där folk var glada och vänliga. Allt var perfekt. Jag tackade såklart nej, bokade flygbiljett och åkte hem till Rövholmen. Det gick ett år. Jag jobbade på som vanligt, alltså hela tiden. Jag var inte ute på stan och fikade och jag lagade inte mat. Jag gick heller inte på krogen, jag dejtade inte. Jag gick raka vägen hem efter jobbet och satt på en pall i köket och stirrade tills det var dags att lägga sig. Jag åkte väldigt mycket taxi, hade 10 veckors sparad semester och en handväska som kostade 12 000 kronor. En dag vid lunchtid hände något lite ovanligt. Jag hade passat på att lämna in lite kläder på Kem i hörnet Högbergsgatan, Götgatan och hade bråttom tillbaka när jag hörde ett högt ljud inifrån min väska. Nämligen ljudet av en prutt. Så kraftig att läderhandtagen vibrerade i min hand. Någonting hade släppt sig inne i min väska. Ja, vad gör man? Ja, det finns inte så mycket att välja på. Jag öppnade såklart väskan för att se vad som pågick där inne. Men där pågick inget särskilt. Allt var som vanligt. Det låg en telefon, det var min telefon, plånbok, ett läppstift och mina hålfotsinlägg. I övrigt var det tomt. För ett ögonblick tyckte jag att det luktade lite mat, men det kan också varit inbildning. Eller hålfotsinläggen. Det är en människa som är med om en sån här sak ändå måste reflektera över är hur hon ska tolka att det är så här universum väljer att kommunicera med henne, med pruttar och uppmaningar att fika på stan. Jag tänkte att det måste bero på att jag var en så löjlig person och behövde upplysas om det. Antingen det, eller att jag höll på att tappa greppet just när det var som stressigast på jobbet och en massa viktigt i pipeline. I'm a long time woman. I'm serving my time. I've been locked away so long now. I've forgotten my crime. Det kanske inte var så bra det här jag höll på med. Det kanske inte passade mig. Jag kanske borde ändra på lite saker. Börja gå hem i tid. Vara lite mer social. Kanske gå ut och fika med någon. Kanske med den nya killen 3 skrivbord bakom mig som redan hade jobbat på kontoret i 2 månader utan att jag hunnit hälsa och ta reda på vad han var för någon. Men den nya killen var sur eller någonting när jag kom förbi hans arbetsplats. Som fika eller glas vin var han inte intresserad av. Middag och bio, annars kan det vara, svarade han utan att titta upp från sin dataskärm. Han var rätt snygg, den nya killen, märkte jag nu. Martin. Väldigt fina ögonbryn. Vacker röst. Så jag gick tillbaka till min plats, bokade ett bord för 2 och biobiljetter till filmen Gitarrmongot. 2 år senare stod jag på min vanliga hållplats och väntade på tvärbanan för att åka till kontoret. Jag hade precis lämnat Martins och mitt första barn på dagis och väntade vårt andra. När tåget kom gick jag inte på. Tåget gick, men jag stod kvar. Sen tog jag upp min telefon och ringde in till kontoret. Jag kommer inte in idag, sa jag. Nähä, när kommer du då? Frågade receptionisten som heter Barbro. Vet du, sa jag, jag kommer nog inte mer. Jag måste jobba med mat. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle. En del människor kan kyssas, en del människor kan nästan kyssas och en del kysser jättedåligt. I den här sista kategorin finns till exempel de som formar tungspetsen till en pil som slungar sig in mellan den andres läppar och liksom börjar peta och spreta och veva på ett väldigt oberäkneligt sätt. Sen har vi de som häller in hela sin alldeles lelösa tunga i den andres mun som vore den helt slut av ansträngning och nu bara vill hitta en trygg plats och vila sig på i en pöl av saliv. Sen har vi det här med att gå på upptäcksfärd i den andres mun. Undersöka gommens väckade landskap och tandköttets formationer. Skrapa tungan mot främmande tänder så att det raspar riktigt gött om smaklökarna. Eller bara gapa stort. Spänna ut tungan i en stel filé och skicka in den så långt in i den andres huvud som möjligt är. Man skulle kunna tro att låg erotisk kompetens är ett kroniskt tillstånd. En åkomma besläktad med tondövhet, taktlöshet och lättare empatistörningar. Man skulle också kunna gissa att såna här saker i likhet med matlagning är någonting man har eller inte har så kallad känsla för. Antingen kan man, och om man inte redan kan, så kan man heller inte lära sig. Men det är inte sant. Förmågan att kyssas eller laga mat är inte en begåvning som man föds med eller utan. I början, innan vi har tränat, är vi jättedåliga allihop. Att laga mat är ingenting man är bra på, det är någonting man blir bra på. För att man vill bli det, för att man har hittat det roliga och meningsfulla i att äta och laga god mat till sig själv och andra. We couldn't bring the columns down, we couldn't destroy a single one. And history books forgot about us, and the Bible didn't mention us, not even once. You are my sweetest downfall. Du lyssnar på Sommar i P1, jag heter Lotta Lundgren och varje gång jag berättar att jag jobbar med mat skyndar sig folk att berätta att de inte kan laga mat. Vilket de verkligen beklagar eftersom det verkar bättre att kunna laga mat. Framförallt tycker de att det verkar väldigt kul att tycka om att laga mat. Och då tänker jag alltid att det är något konstigt med det här. Om det nu verkar så kul att kunna laga mat, vad är haken? Det är ju bara att köpa en bättre kokbok och göra som det står. Vad är det som hindrar dig? Du som lyssnar kanske känner igen det här. I så fall, har du tänkt på att det antagligen inte är dina matlagningsförmågor som det är fel på? Det är inte inspiration du saknar. Det går inte att titta på ett mjölkpaket nu för tiden utan att man får ett inspirerande recept på sig. Det måste alltså vara någonting annat. Tänk om felet inte ligger hos dig. Tänk om det i själva verket är fel på ditt förhållande. På personen du vanligtvis lagar mat till. Du kanske kan laga mat. Du har bara ingen större lust att göra det till den där trökiga och otacksamma människan. Mat lagas ju alltid till någon. Det gäller även alla er som lever ensamma och bara lagar mat till er själva. Och om man nu inte är speciellt tokig i denna någon och inte heller tycker att man får något tillbaka, då kan man väl lika gärna knäppa på mikron och låta maten laga sig själv. För det är inget kul att laga mat om man inte blir bekräftad i sin matlagning. Det tycker inte ens jag. Om vi släpper matlagning ett tag och uppehåller oss vid detta med bekräftelse. Jag har aldrig förstått vad det är som är så dåligt med att vilja ha bekräftelse. Uppmärksamhet, beröm, lite tummen upp, en guldstjärna, spridda applåder. Som jag ser det handlar bekräftelse i grunden om ett mänskligt behov av närhet och gemenskap med andra. Det är bedövande ensamt att vara människa, att vara den enda som lever just ens eget liv, den enda som kan känna vad man själv känner. För mig har bekräftelse i alla former hjälpt och lindrat genom att tillfälligt få mig att känna mig lite mindre ensam i världen. Det är omöjligt att lyckas med något alls om man inte vid någon punkt på resan känner att man blir positivt bekräftad. Att någon tycker om det man gör, att någon till och med tycker om en för att man är och gör det man är och gör. Tyvärr genomsyras många förhållanden av snålhet där varken den ena eller den andra blir bekräftad på det sätt man vill och behöver. Men tillbaka till matlagning. Att laga god mat är ett sätt att låta sin omsorg ta fysisk form. Att så att säga förkroppsliga sina känslor och låta dem ta gestalten av, låt säga, lasagne. Lasagne är ett väldigt bra exempel faktiskt, eftersom lasagne är fruktansvärt omständligt och tidskrävande att laga. Och därför ett väldigt övertygande sätt att säga, jag älskar dig, jag bryr mig om dig, jag tar hand om dig. Se här, ett konkret bevis på det i form av en handgjord grej av pasta och ostsås som jag har lagat till dig. Att äta någons hemlagade lasagne utan att i det läget svara, men det här var ju verkligen gott, utan istället sitta där på andra sidan matbordet och bara tiga och slafsa i sig, är ett jättebra sätt att kväva den andres lust att laga lasagne och ett ganska bra sätt att göra det lite tråkigare att leva tillsammans. Kanske är det så här det är hemma hos dig. Är det därför du inte tror att du kan laga mat? I så fall ska du få ett litet matlagningstips här från proffset själv. Fundera på om det inte är dags att gå vidare, göra slut eller ta ut skilsmässa. Att hacka lök, leta efter potatisskalaren och steka fläsk är någonting de flesta av oss gör i ett ganska neutralt tillstånd, någonstans mellan rätt nöjd och lite uttråkad. Men det kan också vara så att matlagning utlöser reaktioner av rädsla och otillräcklighet som gör det svårt och plågsamt att laga mat. Det är till exempel inte så ovanligt att få panikkänslor vid tanken på att stycka en rå kyckling eller känna sig värdelös och ond när man steker blodpudding eller färdiga köttbullar. Men det är faktiskt inte motiverat. Jag tror att mycket av all rädsla, osäkerhet och dåligt självförtroende när det gäller matlagning handlar om att vi lever i en tid som idealiserar bekvämlighet och att göra så lite som möjligt. Det är Lollo och Bernie, det är en bilfirma som byter till vinterdäcken, någon annan som packar och kör hem matkassarna, en liten människa som kommer och städar. Bekvämt, och så sparar man tid som man kan ha till något. Problemet med bekvämt är att det är ganska tråkigt att i alla lägen göra så lite och så få saker som möjligt. Dessutom blir man med tiden en osjälvständig och sårbar person i sina egna ögon. En som till slut inte ens klarar att sätta upp en rullgardin eller klä granen eller laga sin egen mat. Det är därför alla människor då och då borde sätta sig i en båt, agna en krok och försöka dra upp en stor fisk, låt säga en gös, och göra mat av den med sina egna händer. För er som just knäppt på radion, hej hej, så heter jag Lotta Lundgren. Jag är matskribent och dagens sommarvärd. Och jag tänker nu rensa och filea den här gösen tillsammans med er. Lägg gösen på en skärbräda och ta fram en sax. Sätt ena bladspetsen strax under fiskens bröstben och tryck tills spetsen går igenom bukskinnet. Här kan det då komma lite panikkänslofarande. Det känns äckligt och osäkert och sådär. Ingen fara. Ta det lugnt. Det här är bara känslor och inget du behöver fästa något avseende vid. Det kommer nämligen nya känslor hela tiden. Klipp nu försiktigt. Och med små, små klipp upp buken, nästan ända ner till analöppningen. Men se upp så inte fiskens innandöme skadas. Skulle dra sönder den gulgröna gallblåsan kan köttet nämligen ta lite äcklig smak. Förr i tiden fanns det folk som kunde sia om framtiden bara genom att titta ner i ett knippe inälvor. Tänk om du är en av dem. Innan du lossar fiskens maginnehåll med fingrarna och försiktigt drar ut det, kör ner tummarna i magen och öppna fisken som en bok. Ser du något? Om inte, ta dig en stund och gläd dig åt att de här slangarna och bobborna och allt det andra joxet varken ska sorteras eller tillredas, bara lyftas ut och kastas. Så gör det. Hej då! Använd slutligen en liten sked för att skrapa bort det där som ser ut som blod och sitter i brunröda klumpar längs fiskens ryggrad och torka ur med hushållspapper. Ta nu fram en kniv. Om du äger en filékniv med smalt och böjligt blad är det toppen om inte går det bra ändå. Men börja inte karva riktigt än. Låt mig först säga någonting om fiskens anatomi. Fiskens ryggrad sitter en bit in i ryggen, alltså inte alldeles innanför skinnet som på dig och mig. Från ryggradens båda sidor strålar det ut två rader ben som fodrar buken invändigt. Själva köttsidorna, filéerna, har alltså fjälligt skinn på utsidan, ett lager fiskkött i mitten och en rad ben närmast bukens insida. Tricket är att skära loss filéerna så nära benen du kan komma så att du förlorar så lite kött som möjligt. Sätt knivspetsen bakom fiskens nacke och skär ett grunt snitt ända ner till ryggraden och vidare ända bort till stjärtfenan. Låt kniven glida ner i snittet förbi ryggraden och vidare ner längs med benkammen ända till det tunna bukskinnet och vidare bort till fiskens stjärtfena. Avsluta med att skära loss filén vid stjärtfästet. Vänd på fisken och gör likadant med andra filén. Klart. Nu kan du rensa och filea fisk, en av kokkonstens större utmaningar. Och då undrar jag, vad kan du då inte göra? Ett av de mest märkliga påståenden jag hört på senare år är att vi som kallar oss feminister, och i synnerhet alla feminister före oss, på något sätt ska hållas ansvariga för att dagens kvinnor inte prioriterar hem och barn. På detta sätt ska feminismen direkt och indirekt ha orsakat förskingring av matlagningskunskaperna, ätstörningar, övervikt i allmänhet och barnfetma i synnerhet, exploatering av underbetald arbetskraft i hemmen, maskulinisering av kvinnor, femininisering av män, familjens sönderfall, diabetes, aborter samt infertilitet hos båda könen. Alltså, jag tycker ju kul med dårar, men i just det här fallet så finns det övertygande statistik som, lugnande nog för alla upprörda stollar där ute, slår fast att svenska kvinnor så sent som 2010 utförde hela 87% av allt obetalt arbete i hemmen. 87% av all matlagning, städning, disk, tvätt, fix, vabb och så vidare. Ganska anmärkningsvärt faktiskt, speciellt i ett land som stolt brukar kalla sig världens mest jämställda. När jag försöker se det här framför mig, en massa gifta och samboende kvinnor som, förutom att jobba på sina jobb, plockar, städar, snyter barn och lagar mat till män som hjälper till genom att göra symboliska 13% av sin del, så slås jag främst av hur kärlekslöst det här är. Och jag tänker att den surhet och besvikelse som genereras i de här hushållen måste vara dålig för både män och kvinnor och barn, ja, för hela kosmos, och att det är slöseri med liv att ha det så här, speciellt om man är den som gör 87%. Jag tänker också att det är helt otroligt att det här trista fortfarande pågår i en tid som fäster så oerhört stort avseende för kärlek och romantisk tvåsamhet. I en tid då relationen mellan man och kvinna blivit det kanske viktigaste som finns, frågar den som försöker vara singel i lugn och ro. Det är uppenbarligen mycket diffust vad detta kärlek är för någonting och hur det fungerar. Så vitt jag kan bedöma så tror många att det rör sig om någon form av gas eller strålning som kan överföras till en annan människa med tankekraft. På annat sätt kan jag inte tolka det att ena parten lägger över nästan hela hushållsarbetet på den man så att säga är kär i. Men kärlek är inte en gas eller strålning som man på telepatisk väg kan skicka till en annan person varvid denna känner sig älskad. Vi kan nämligen bara gissa vad som pågår i den andra. Den kärlek jag känner till dig stannar i mig. Det du känner för mig stannar i dig. Du kan sitta där i soffan och älska mig hur mycket som helst utan att jag märker skit till jag står och svär över smutstvätten. Och det är därför kärlek måste uttryckas i ord och handling. Det är därför kärlek inte är kärlek om den inte bygger på och uttrycker ömsesidig välvilja. Att älska någon är att vilja göra dennes liv enkelt, roligt, härligt, vackert, tryggt. I ömsesidiga kärleksrelationer hamnar inte en framför tvn medan den andra slamrar med disken och smäller i köksluckorna. Är det så det är hemma hos dig? Då vill jag att du tar en ny funderare på om det inte är dags att gå vidare, göra slut eller ansöka om den där skilsmässan. Glory, glory, hallelujah, when I lay my burden down. För inte alls länge sedan var bilden av den matlagande människan en tant i förkläde som skalade ål, bakade bullar, spritade ärtor och klöv humrar, allt i samma muskulösa stil. I sällsynta fall förekom även matlagande herrar, vitklädda farbröder som vispade sås och skvätte grädde lite här och där. Men tyvärr var de så ovanliga att nästan ingen hade sett dem. Det dröjde faktiskt ända in på 1990-talet innan män började laga mat i hemmen. Men då hände det grejer. För när två kön skulle samsas i de kök som dittills befolkats av ett, uppstod plötsligt ett problem. Eller kanske ska man snarare kalla det ett behov av att separera stekandet och kokandet i manlig respektive kvinnlig matlagning. Att män ville laga mat betyder ju inte att de ville tas för kvinnor. Sålunda kom det som var blodigt, köttigt, tekniskt och exklusivt att bli manligt. Medan det som var vegetariskt, bakat, kalorisnålt och dekorativt att bli kvinnligt. Precis som alla andra uppdelningar i manligt och kvinnligt så bygger den här indelningen på luft och är alltså ingenting du och jag behöver bry oss om. Könsroller och annat skräp finns, som alla vet, inte för att de är naturliga och bra utan för att hålla isär och hålla ordning på folk. En blå kvadrat för de riktiga människorna och en rosa plupp för de som ska komplettera, beundra och koka kaffe till den första gruppen. Du hör ju själv hur stört det här är. Ett annat matlagningsattribut som blivit på modet sedan 1990-talet är sex. Även här råder strikt könsindelning. Vi kvinnliga kockar får gärna visa hud, hålla tårtor nedanför urringningen och slicka smet från verktyg och fingrar, medan män svettas, skriker, eldar, är temperamentsfulla och bär eller kastar omkring tunga saker som stekpannor eller grisar. Att sexet smugits in i matlagningen beror på att sex är kommersiellt. Inom reklam och försäljning har sex alltid använts lite som majonnäs och ketchup. Man klickar det på allt möjligt. Det är inte säkert att det behövs. Det är nästan aldrig relevant. Men det skadar inte. Folk är som tokiga i sex och majonnäs. Tyvärr bygger kopplingen matlagning och sex på en missuppfattning. Sex har ingenting med matlagning att göra. Matlagning har med kärlek att göra. Att laga mat är, förutom ett sätt att göra lagad mat av råa livsmedel, ett uttryck för ömhet och omtanke. Matlagning i dess finaste utförande är en kärlekshandling, inte ett förförelsenummer. Kommer du ihåg lasagnen? Kärlekens lasagne som jag pratade om i första halvan av det här programmet. Om du inte bestämt dig för att göra slut eller skilja dig så tycker jag att du ska raka ihop alla de finaste känslorna du kan hitta inom dig och laga lasagne till någon extra fin och bra person ikväll. Själv brukar jag göra en öppen lasagne med mandelpesto och ricotta. Faktiskt exakt alla gillar den. Så lyssna nu noga så ska du få receptet. Börja med att rosta en handfull mandlar i torr stekpanna och sen krossa dem i kvarn eller mortel. Smält en centimeter tjock skiva smör ungefär i en kastrull. Låt bubbla på medelvärme ett par minuter eller så tills smöret mörknar några nyanser och börjar dofta knäck. Nu, i med den krossade mandeln och fint riven zest från en obesprutad citron. Alltså, bara det yttersta gula skalet där citronoljan sitter, inte det bittra vita innanför. Smaka av det här med en knivsudd honung, några droppar citronsaft och en nypa salt. Det där var mandelpeston. man håller den varm, bränn den inte. Finhacka nu en stor gul lök och ett par vitlöksklyftor. När vi pratar om att laga mat med kärlek så är det bland annat faktiskt själva hackandet vi syftar på. Mest kärleksfullt är att hacka löken en gång som vanligt och sen hacka hacket tills det blivit något du kan strö med fingertopparna. Stek detta i smör. Tillsätt massor med fint skivad svamp, gärna sån du plockat själv i ett tillstånd av personlig kris. Mörklor, kantareller, Karl Johan eller vanliga köpechampinjoner och portabella. Om du äter kött, strimla 5-6 skivor parmaskinka och låt steka med svampen tills den blir knaprig. När svampen fått lite yta i kanterna, tillsätt en påse färsk bladspenat och stek tills allt det här har sjunkit ihop. Smaka av med nymalen svartpeppar och salt. Håll detta varmt. Värm nu 2 tallrikar i mikron. Det är i stort sett det enda man kan ha en mikro till. Så passa på om du nu råkar ha en. Koka därefter upp välsaltat vatten i en stor kastrull. Skjud 2 stora färska lasagneplattor mjuka. Fiska upp dem med hålslev. Och lägg dem på de varma tallrikarna. Fördela svampfyllningen över halva lasagnearket. Toppa med en klick ricotta. Svep över resten av pastan så att fyllningen liksom täcks. Och så skeda över varm mandelpesto och servera. Du har lyssnat på Sommar i P1. Jag heter Lotta Lundgren och musiken jag spelat har i tur och ordning varit Hong Kong Garden med Susie and the Banshees, Oh Lord med Win Hill Lose Hill, Bats in the Attic med King Creosote och John Hopkins, Long Time Woman med Pam Grier, The Revolution Will Not Be Televised med Jill Scott Heron, Samson med Regina Spektor, Care of Cell 44 med The Zombies, Don't Let the Devil Ruin It All med min älskade Timo Räsinen, Power med Kanye West, Will the Circle Be Unbroken med Nitty Gritty Dirt Band, Sprawl 2 med Arcade Fire och How Deep It Goes med Heart. Nu måste jag packa ihop mina papper och springa till bussen, för nu ska jag hem och laga mat till en väldigt bra man som jag älskar och 2 barn som jag också älskar men som kunde äta lite mer och sköta sig vid middagen. Ta hand om dig och tack för att du har lyssnat. Hej då! You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. And you say you can rely on the old man money. You can rely on the old man money. You're a rich girl, a rich girl. Det var Sommar i P1 med Lotta Lundgren. Producent Karsten Turfjell.